Varmt välkomna ska ni vara till Toto Balutto. Det är tisdag den 14 juli. Jag sitter och räknar cash efter tredje raka Toto-trippen.
Ja, du badar i dem.
Ja, jag mår så bra. Lite stolpe in den här gången. Det var ju 94-95 i Västerås under söndagen. Och sen så var det 93-94 igår på Old Trafford när Southampton krigar in andra bollen och kvitteringen. Så att, det kändes skönt att få den med sig.
Ja, för en gångs skull ska sägas, med tanke på hur mycket stolpe ut vi har haft under våren, alltså precis in, eller under våren innan det blev coronauppehåll. Och inledningen också på coronabollen, så känns det känns som att vi är väl värda den här trippen.
Ja, grattis till alla som ryggade. Ny trippel i helgen.
Ja, vi går för pokern som man säger i Italien.
Kaffe, kaka, fjärde raka då. Poker är ju ett uttryck som aktualiserades i helgen av Michael Antonio i West Ham.
Just det.
Gjorde fyra mål och satte nytt rekord i Fantasy Premier Leagues historia. 26 poäng skrapade han ihop.
Ja, otroligt.
Helt sjukt.
Ja, det är faktiskt helt sjukt. Säger man poker i Sverige?
Nej, jag tror inte man... Alltså jag har inte hört det...
Italien säger man.
Men jag har inte hört det i något annat land än Italien.
Okej, okay. Ja, men det kanske bara är i Italien. För annars är manita ju någonting som kan användas lite så här internationellt.
Men det är väl alltså fem?
Ja, det, exakt. Ja, men det kan användas, alla känner till det. Det är ett begrepp som alla känner till. Det är liksom manita. Mm. Första sidor i Spanien, i Italien och så vidare.
Men jag har aldrig liksom hört någon engelskspråkig säga poker.
Nej,
när någon har gjort fyra mål.
Det är som remontada. Ja. Som är liksom ett spanskt uttryck som används i Italien till exempel.
Slog på bred front när Barca gjorde 6-1 på PSG. Verkligen. Och vände på steken efter 4-0 i Paris.
Verkligen.
Jävla match det var.
Ja, det var
det. Som sagt, ny chans till helgen. Vi går för fjärde raka. Det är bara att hålla ögon och öron öppna, antingen här i podden eller då via våra sociala medier. Så ska vi försöka göra en Michael Antonio då. En poker. Jag är på bra humör. Jag är husägare. Jag pumpade tillbaka från Roslagen här i morse, och efter AIKs mycket, mycket bittra förlust i söndags. Alltså inte bitter på något subjektivt sätt här för min del, men det var ju den kanske sämsta insatsen hittills. Mm. Det är mot jumbon, man blir nollad av Helsingborg. Man kommer från liksom två ganska svaga insatser mot Blåvitt. Och
det är ju också ett problem, att man kommer från två svaga insatser. Och så åker man då till Helsingborg som nu lyckades de göra mål matchen innan. Men ändå, det har varit strykpåse.
Exakt, vi ska inte fastna i det. Varför jag vill prata om det här är för att jag då får upp i min telefon. Det finns ett nytt avsnitt av våra goda vänner Kristoffer Kviborg, Svanemar och Jesper Hoffman som då gör AIK-podden Testa Stör. Avsnittet heter Papperskorgen. Och jag känner, det här ska jag lyssna på väg tillbaka här till Stockholm. Och jag skulle säga att Jesper Hoffman pikar drygt 22 minuter in i avsnittet. Många som lyssnar på det här har ju såklart med sig då vad AIK håller på med. Det är ju ett förändringsarbete med en trupp och en ledarstab som inte har förändrats så mycket. I och för sig, det är mycket junisar som inte var med i fjol. Men ni fattar, alltså, det har varit väldigt mycket experiment. Det var väldigt mycket uppåt efter det där derbyt mot Hammarby. Men nu så börjar...
Nu vänder det.
Nu är det inte mycket positivt kvar. Så här låter då Hoffman.
Alltså nu när vi sitter och pratar så är AIK allsvenskans sämsta lag. Alltså det råder det inga tvivel om att AIK är just nu.
Nej, som det ser ut nu. Inte en chans
och
jag borta mot Helsingborg. Nej. Och förtjänar inte en poäng mot Falkenberg.
Och nu på onsdag väntar Sirius med en dag mer vila, som åkte upp och var bättre mot, visserligen också ett väldigt svagt
Sirius
Hammarby.
Sirius har varit ett av Sveriges bästa lag.
Ja, alltså Sirius på onsdag, jag är livrädd.
Det
kan bli blodigt alltså, på nytt. Och åker vi på smäll efter smäll och Rickard Norling står där, att vi söker svar, vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Och spelare blir mer och mer skadade, mer och mer slitna. Alltså, vi står och vårt offensiva hopp, det är en 17-åring. Alltså det är så här, nej, han är borta, vi kommer inte kunna skapa något offensivt.
Och det är alltså
Svanemar försöker komma in där, men Hoffman är inte klar.
Ja, men han, alltså, det har gått upp för honom att vi är ju sämst i serien. Vi är sämst i serien och vi står och viftar med en 17-åring på topp. Och nu är han out mot Sirius. Så det är bara knipa skinkorna och försöka undvika.
Paulus Abraham han pratar om.
Ja, precis. Ja. Nu är det bara att försöka undvika liksom tennissiffror.
Knipa skinkorna, sa du det?
Ja. Nej, men det är kul. Ja. Det gjorde mig glad. Jag förstår att många AIK-are inte ser på det här lika muntert som jag. Nej. Men jag tyckte det var en fin stund. Jag skrattade högt i bilen. Och kände att fan vad bra han är, Hoffman, ändå.
Ja, det är han verkligen.
Det är inte bara AIK som har spelat fotboll de senaste dagarna, eller för den delen Helsingborg. Gratulerar till första vinsten får vi göra. Utan du har försökt sammanfatta all fotboll, eller i
som
alla fall,
inte om allsvenskan att göra.
I alla fall den mest minnesvärda fotbollen som spelats utanför Sveriges gränser de senaste dagarna. I ett svep som superproducent Kim Wirsén visslar igång nu.
Det går undan i den europeiska fotbollen, så det gäller att hänga med, hörni. Jag tänker faktiskt ta mig friheten att inleda svepet med Premier Leagues högdramatiska bottenstrid. För trot eller ej, Bournemouth som bara skulle förlora mot Leicester och som låg under mot Leicester vände och vann och tog därmed också sista chansen att hänga kvar. För samtidigt vann nämligen både Watford och West Ham, och det hade, som ni förstår, annars varit kört. Lever det för Villa en pinne bakom bompan? Högst tveksamt, va? I toppen lyckades Chelsea torska mot Sheffield United, som närmar sig en Europaplats under denna för dem historiska säsong. Och Wolves tog även dem en trea. Så med Chelseas och Leicesters torsk och Uniteds kryss, ja, Soton knep ju pinnen på övertid, lever faktiskt allt utom titeln. Tre omgångar kvar! Det blir en jävla avslutning, hörni. Vi fortsätter på den inslagna vägen och tar oss till träsket även i Italien. Ja, det greppas efter halmstrån ständigt där nere, ska ni veta. I helgen fick Lecce sitt andra raka positiva resultat genom krysset på soliga Sardinien. Och går nu för en riktig great escape. Genoa, som sett bedrövliga ut, lyckades till i Salentinis stora sorg att vinna en fight, trot eller ej. Mot ett redan avsågat håglöst spall. Sen ska man nog inte ropa hej om man bor i Turin och håller på La Granata. 34 poäng står de på, bara 5 framför Lecce och 4 framför Genoa. Men det är många som inte hänger med på det. Det är hela 6 matcher kvar i Serie A, så det finns mycket kvar att göra. I toppen har Lazio till synes checkat ut helt. 3 raka förluster, nu senast mot jobbiga, ettriga Sassuolo. Och eftersom Inter vann mot Torino så fick man se sig omsprungna. Annars var ju helgens match den mellan allas älskling Atalanta och Big Bad Juve. Efter att Atalanta vänt och ledde med 2-1 fick dock Juventus sin andra straff. Och man delade på poängen. Att Atalanta i alla fall äter upp Lazio, ja, det kan vi vara säkra på. I övrigt fortsätter Milan att rada upp fina prestationer. Starka 2-2 borta på San Paolo tar man med sig till avslutningen. Och på tal om avslutning, vi avslutar i Spanien där Real Madrid och Barcelona fortsätter att vinna och följa varandra. Avståndet på 4 poäng mellan lagen står sig alltså. Anmärkningsvärt i toppen är annars att Getafe gör en Lazio och har glömt bort hur man vinner matcher. Alexander Isak fick trötta 45 minuter innan han byttes ut i den där märkliga rotationshistorien som ingen förstår. Dock vann sossarna, så Europa lever inför de 2 sista omgångarna. I botten då, undrar ni, för det var ju där vi började. Ja, där skulle jag säga att allt är klappat och klart. Vi går ut i mål och säger adios till Espanyol, Mallis och Leganes.
Härligt! Det finns en jävla massa fin fotboll att följa här kommande dagar, veckor på Simons kanaler när alltså La Liga går i mål och Serie A fortsätter hela juli ut.
Ja, men det är en jävla häftig toppstrid i La Liga.
Real har ju matchboll här på torsdag. Villarreal hemma, seger ger ligatiteln till huvudstaden.
Ja.
Den skulle jag faktiskt den skulle jag vilja sätta ett utropstecken bakom.
Ja.
Tycker Zidane ska hyllas för den här säsongen.
Ja, men det är klart han ska göra det. Nej, men sen så har han ju de här 3 Champions League-titlarna som han tog med laget. Men man har ju inte som Barcelona då radat upp ligatitlar. Så jag tror att den verkligen betyder någonting för alla madridistas och för all del även för spelarna och för Zinedine Zidane. Man ser också i matcherna, det är liksom inga 4-0-segrar sådär, utan det är liksom lite krampaktigt. Sergio Ramos och som sätter en 1-0. Nu vann man i helgen med 2-1 liksom, med uddamålet. Sådär. Så det, men man krigar sig till det. Man visar att man även kan kriga sig till segrarna.
Jag tror också att om man nu säkrar titeln på torsdag, vilket jag tror man gör, så tror jag också att man kan optimera truppen. Man kan liksom ladda om till den här returen mot Manchester City och faktiskt bjuda upp till dans där. Jag hade räknat in, precis som många andra såklart, Manchester City-avancemanget i våras när de vann med 2-1 på Bernabeu och Real var i en lite tyngre period. Men nu, Agüero, kommer han tillbaka eller inte? Tveksamt, va? Och vad kommer han tillbaka i förslag? Defensivt ser inte Manchester City speciellt vassa ut.
Roterar ganska mycket defensivt också.
Ja, de har inte hittat rätt, om nu ens Guardiola försöker hitta rätt med en backlinje och ett mittfält. Men hur som helst, alltså, Manchester City har ju sett långt ifrån oslagbara ut. Nu har de inte haft speciellt mycket att spela för under omstarten av Premier League, det är jag medveten om också. Men jag tror att ett Real Madrid med en ligatitel i ryggen och pigga ben kan komma in i den här matchen och i alla fall ge det chansen och göra 1-0, och då, alltså, då lever ju allt.
Ja, men jag tror också så här, dels med Zidane som tränare, spelat väldigt många stora matcher under honom, inte minst i Champions League, som han har tagit och vunnit knappt. Men också med den här liksom, moralen som verkar finnas i laget, och man tar de här uddamålssegrarna i ligan. Det är också någonting man tar med sig, det är helt övertygande om. Samtidigt som Manchester City då har hamnat i någon slags mellanland i Premier League, där man, alla vet att de kommer komma tvåa, men de försöker ändå mata på för att hålla formen. Jag tror ändå att det är bättre för Real Madrid. Alltså situationen de befinner sig i, att de tävlar om någonting stort under den här tiden.
Ja, det blir jävla spännande att följa Champions League-upplägget. Som jag måste säga, jag är ruskigt peppad på. Ja. Nu är det en månad bort, lite knappt. Men ändå, det ska bli sjukt kul med först då åttondelsreturerna och sen att alla drar till Portugal. Och så, att man ska få uppleva något nytt. Mm. Känns liksom så här positivt ur den här coronapandemin. Det känns kul.
Har det kommit några riktlinjer för supportrar än kring det slutspelet i Portugal? För det har ändå ryktats om att man ska bjuda in supportrar.
Ja, men alltså, så här, jag är ju av åsikten att 30% av kapacitet, det lockar inte.
Nej, det lockar inte. Nej, det gör det verkligen. Och det gör ingen skillnad heller.
Då kör jag hellre megaflaggor, så som det ser ut nu, och fejkat publikljud. Mycket bättre
som tv-underhållning.
Upplevelse och
tv. Det hade varit häftigt där om något lag, eller några lag, försöker göra någonting av det där. Alltså att man hittar på någonting.
Absolut, jag menar bara att det man vet är att det kommer ju inte vara öppna spjäll. Här kör vi fullsatta läktare på Stadio Dalos. Alltså det kommer ju inte ske. Nej. Sen om det blir 30% publikkapacitet, det vet jag inte. Jag har inte sett någonting klubbas. Men det gör inte så mycket. Nej, det är inte så att jag gnuggar 10 000 på en arena som tar 60.
Nej. Men däremot mästerskapsupplägget, det gnuggar man ju som fan. 12 dagar, alla på liksom, vinna eller försvinna. Rätt in i en kvartsfinal i ett VM typ.
Ja. Och alltså, efter den där Juventus-matchen så känner jag mer och mer Atalanta alltså. med den sidan av trädet de fick också. Ja. Alltså de har då Leipzig, Atletico Madrid och PSG. Mm. Alltså slår de PSG över 90 minuter, då får de Atletico Madrid eller Leipzig. Alltså jag håller Atalanta som favorit mot båda de lagen.
Alltså grejen är att PSG går upp mot den som jag tycker just nu är den mest intressanta tränaren. Och det är egentligen fel, för att det är en etablerad tränare. Gasperini, liksom han har funnits i fotbollen under en ganska lång tid. Inledde Juventus ungdomsakademi och sen så vet ni fick han...
Mörkt försök i Inter.
Ja, men det var ju liksom en mörk tid i Inter, ska man komma ihåg också. Det var inte det laget som de har nu. För övrigt, oerhört märkligt det här med att någon slags exit på gång för Conte inte. Så att han håller på att svara. Vi får se vad ledningen vill med mig. Vänta, några månader sedan så var det liksom bara så här, jag har Inter med Conte. Ja. Ja, skitsamma. Men att han lyckas även då, det tycker jag han har utvecklats på. Att formera om till de här stora matcherna. Lära sig att läsa de stora lagen också. För där vägde Atalanta lite för lätt tidigare. De har alltid varit fröjdiga med honom. De har spelat en jävligt rolig fotboll. Också vinstgivande fotboll. För att de har ändå hamnat på bra tabellplaceringar. Men nu har man även lärt sig att hantera de stora lagen. Ja. PSG är mega favoriter för den här matchen. Men som sagt, de ställs mot Gasperini och de ställs mot ett lag som inte har inte respekt för någon.
Nej, och alltså så här, i den här matchen mot Juventus för några dagar sedan, då ser man ju också ett Atalanta som, alltså, de är ju bättre än Juventus.
Ja, nu, alltså Pape Gomes är ju dubbelt så bra som Bernardeschi.
Ja, det är han. Sen så förstår jag också i det här läget tabellmässigt, för Juventus handlar om att inte torska. Ja. Det är ju liksom så här, det är det enda viktiga. De har en buffert av poäng och i slutändan så handlar det om att lyfta liksom pokalen. Ja. Det är ju det enda som spelar någon roll ur Juventus synvinklar. Men ser man till matchen, ser man till hur den spelas, tittar man som objektiv åskådare på den här matchen, så ser du ju ett lag som är bättre än det andra, och det är ju Atalanta. Ja. Jag tror att Atalanta kommer, alltså det kommer inte vara någon promenad i parken för PSG. Definitivt
inte, och man avfärdar inte Valencia och andra lag som man har gjort på det
sättet. Jag säger bara, löser man PSG så är man favorit oavsett motstånd i semin.
De var ju mer eller mindre borta från gruppspelet ju, alltså att gå vidare. Alltså Atalanta, de fanns ju liksom inte. Och sen så gör man, på tal om Great Escapes då, en otrolig jävla avslutning. Men... och så man kommer hela vägen. Tänkte du på Ilicic förresten? Inte på hans fotbollsspel. Han ser ju ut som 7 svåra år. Han är alltid smal, han är alltid lite blek och ser inte ut som en fotbollsspelare. Men nu alltså, det ser ut som han har klivit inte upp ur coronasängen hemma, direkt ut på planen. Han ser ut att han kommer från IVA i Bergamo, rätt ut på planen.
Alltså ingen...
Hålögd och blek.
Ingen skulle ju klä så bra i att rulla ett dropp bredvid sig.
Nej!
Som Ilicic. Alltså, vad heter en sån här... På engelska heter det väl gal, alltså en sån sjukhusklänning. Vad är ordet för det plagget på svenska?
Ja, det är en bra fråga.
Du fattar vad jag menar. Alltså som en poncho, fast med armar.
Vit.
Ja, eller ljusblå. Eller ljusblå. Prickig ska den vara. Och så ett dropp i höger handen.
Och så kommer han in på planen.
Exakt. Och så liksom nerhasade tubsocker. Så ska Ilicic hade kunnat gå rätt in i den lucken om man hade köpt det. Men vi har ju pratat om jättemånga spelare liksom här och där, lyft den ena efter den andra. Deron var det ju senast, men Malinovski.
Ja.
Vad är det för gubbe?
Ja, jag vet.
Vad är det för jävla superspelare? Ja. Så jävla många.
Hittade Genk, gjorde de. Ukrainare, ingen tänkte ju på honom liksom. Men jävla vad de scoutar bra, Atalanta. Och alla ska bli alltså Pasalic, Deron, Malinovski. Ilicic, vad fan var ju slut? Ja. Han hade ju gjort sitt liksom Fiorentina. Det var liksom det sista. Men varva ner i Atalanta, spela sin bästa fotboll någonsin. Zapata också en sån här spelare som man kände, vadå Zapata, han är för tung.
Ja, det var klippte väl Sarri sig. Som fick en att känna så kring Zapata.
Ja,
så men... det är ju mäktigt att han får göra det målet på det sättet. Sant. Mot Sarri.
Ja. Men klippte sig och såg helt plötsligt 14 kilo lättare ut. Mm. Och så då Pape Gomes som under de här säsongerna under Gasperini, en jävla världsspelare var det.
Ja. Nej, vi kan tala oss varma kring Atalanta hur länge som
känns
helst.
Känns det att man skulle kunna gräva i den truppen, plocka upp 4 spelare till som har gjort 6 mål plus 3 assist den här säsongen.
Ja. Nu har de ju alltså Champions League att ladda mot, så jag tror nog ändå att det saknas några procent mentalitet för att verkligen gå rent här nu resten av Serie A-säsongen. Men jag såg att du ändå flaggade för det. Ja, vad var du skrev? Det går inte.
Nej, jag jinxade den.
Men det går.
Mm. Nej, men jag jinxade det när det stod 2-1. Alltså då, hade de vunnit så hade det varit 6 poäng upp till Juventus. Och det är klart att så här, ja, det är klart inte ska gå, men vad fan.
Mm. Tvåa blir
det. Det har skett mirakel inom fotbollen tidigare.
Tvåa blir de ju.
Ja.
Alltså, ja. Lazio...
Nej, men jag tänker,
kan inte. Man inte bara ge fjärde platsen till Lazio? Så får de...
Ja, alltså de skriver ju under direkt.
Och så 2 nya för Ronaldo.
Även fast det är matematiskt omöjligt att hamna på 50-platsen för Lazio, så är de ändå rädda för 50-platsen. Ja. Så dåliga är de.
2 nya för Krickan. 28 nu. Kiro står kvar på 29.
Det är ju sagt det. Alltså, det är 3 veckor vi säger
detta. Så du stressad i Mobile var mot Sassuolo
också. För att vi vill upprepa oss, men fan, vi måste ändå förtydliga det.
Så stressad han var mot Sassarna, Kiro alltså. Han vet.
Ja, det är som mjuk glass till pannbenen nu.
Jag skulle i alla fall bara vilja ta en snabb grej till från Italien. Och det är ju efter då matchen mot Milan, så kände jag, i och med att José Maria Caixón här nu sitter på utgående och ska vända hem till Spanien. Om man får tro Kristoffer Svanemar och andra Caixón-kännare. Då bryts ju då den trion upp efter många långa fina säsonger.
Mertens, Caixón, Insigne.
Vilken jävla tridente det är alltså.
Insigne till Caixón som kommer på bortre stolpen. Hur många mål har de inte gjort?
Ja.
Måste fan vara 30 mål identiska.
Jag låg och mässade sent i förrgår kväll med Svanen om just den här trion.
Mm.
Och sa
det är erotiskt.
Ja, alltså det var nästan lite erotiskt. Det var mysigt. Och alltså så här, fan, till och med jag som Roma-supporter och man krigar om samma poäng och positioner, känner så här, den där trion kommer jag sakna.
Mm.
Man ska fan passa på att njuta av spelare man har i sitt lag eller en liga man följer, eller som man bara liksom, ja, lever med vecka ut och vecka in i fotbollen. För att till slut så går tiden och sen så kommer det inte igen på flera år.
Ja, men jag kommer ihåg det så jävla tydligt när han, Higuain och mittbacken...
Koulibaly?
Nej, jaha. Från Real Madrid.
Albiol
kom och Napoli kritiserades överjävligt för att betalat alldeles för mycket pengar. Mm. Det visade sig vara en felanalys av läget. Man hade gjort tvärtom då, ekonomiskt, för det var det folk pratade om. Det var alldeles för dyrt. Man kan inte betala de här pengarna för de här spelarna.
Det var typ 15 miljoner euro.
Nej, men så här var det. Totalt så tror jag affären var värd typ 40-45 miljoner. Alltså för alla de tre spelarna. Där Caixón värderades till 7,5 miljoner euro. Alltså ta 7,5 miljoner euro idag, alltså så här, vad spelare går för. Men fan, även back then. Och se vad Caixón har uträttat i Napoli. Och jag kommer ihåg, jag krigade så jävligt mot andra så, här, så kallade Italien-experter. Och då är jag också en så kallad Italien-expert. Jag menar bara att vi är där. Bland annat mot Lorenzo Medici. Vi jobbade på fyran samtidigt där då. Men inte bara. Det var egentligen mot alla. Som menar, vi kan fan inte betala 7,5 miljoner euro. Det är alldeles för mycket pengar för en lirare som Caixón. Mm. Titta på vad fan han har gjort, Caixón. Lojal spelare, lite som Martin Jörgensen. Så här, spelare som inte, nej men, alltså så här, du vet, en ytter som inte är en dribbler, alltså så här, men som har ett tillräckligt bra tillslag och som har ett jävla sinne för att sätta bollarna i nät liksom.
Ja. Ja, det, ja. Nej, men jag vet att jag har pratat om det förut just vad gäller Caixón här i Toto och ropat ut det som en av de bästa värvningarna någonsin. Alltså, det här sker 2013, det är 7 år sedan.
Mm. Vad det de enda fick... som saknas i Scudetton det där året.
Ja, absolut.
Förlusten på Frankie och allt det, men det har vi snackat om.
Men de torskar den ju när de poppar champagnen, ja, i omklädningsrummet, ja, på Juventus Stadium.
Det är väl president De Laurenti som är nere och poppar champagne. Nej, man kommer ju tvåa och det är ju en fantastisk säsong. Man har varit nära på att bryta ner Goliat. Man är lilla David liksom, och det är, ja, men spelare som Caixón och Mertens och sådär, alltså, och Insigne och stadens son. Men man kommer tvåa. Det är ju såklart, alltså, det är en bra säsong men det är ändå ett misslyckande. Det är svårt att fira. Då går ju, alltså, sista matchen, allting är klart, Juventus har vunnit, då går ju De Laurentiis ner i omklädningsrummet, poppar stora champagnen.
Ja, alltså,
och det är så här,
jo, men den är sorry,
gubbar,
men...
ni har gjort det jättebra. Vi kom tvåa, men han gör ju som liksom så här, fan, upp med partystämningen här, gubbar, vi kom tvåa. Vi torskade en titel.
Absolut, men champagnekorken flyger ju även efter segern mot, ja, Juventus, nej, med 4 matcher kvar.
Ja, det är för många champagnekorkar.
Och det är ju en helt otrolig scen, ja, att man drar champagne då.
Ja.
Vad fan, man har slagit Juventus och man har satt sig i pole,
två helt,
men man har ju inte vunnit någonting.
Det är två helt sjuka champagnescener.
Verkligen. Men hur som helst, alltså jag säger, alltså, Caixón till Napoli för, om vi då ska tro den siffran, 10.
Jag tror 7,5, ja, alltså, det är det jag har i huvudet. Och du vet, just hela den där diskussionen sitter.
Vi säger någonstans 100 miljoner då, för 7 år sedan. Ja. De poängen man har fått från Caixón, den spelaren under 7 säsonger. Alltså det är topp 3 värvningar på 2000-talet. Mm. Sen kan man alltid liksom säga, ja, Cristiano Ronaldo till Real Madrid för 1 miljard. Kanske
tre,
ännu bättre värvning.
Champions League-titlar.
4. Alltså, ja, 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 ja. Kanske ännu bättre, ja, värvning. Ja. Och med allt vad det har inbringat. Och, absolut, det är alltid svårt att jämföra. Jag menar bara, det är svårt att peka på Cristiano Ronaldos transfersumma och liksom tänka vilket kap, i och med att det då var, han var väl världens dyraste då. Du fattar vad jag menar.
Vad heter han, mittbacken i Peking som slutade inför den här säsongen, som var så jävla bra och vann guld med Peking, eller var inför förra säsongen han slutade. Han värvades ju också någon gång.
Adde Johansson.
Ja, Adde Johansson. Han värvades ju också någon gång i Peking. Ja, det var en jättebra värvning. Mm. Alltså går ju alltid att hitta, du kan ju gå ner på olika nivåer och hitta, ja, bra värvning.
Nej, men alltså Caixón, det är svårt att skaka fram bättre värvningar senaste decenniet. Det vill jag verkligen understryka. Och jag tycker, som ett råd till alla, fan, njut av när de här konstellationerna stämmer. Mm. När man får ha sin liksom trio.
Vad har vi för njutning? Även om det inte är en trio. Men vad ska vi njuta av,
ja,
nu?
Som alla Liverpool-supportrar. Ja. De kommer inte få tillbaka Salé? Salemana och... och Bobby.
Nej
men Firmino, Salah, Mané, ja, den trion och det de gör nu och kanske gör någon säsong till. Alltså det kommer dröja innan det kommer en så klockren trio som hittar varandra och har sin grej och har den kemin. Och...
Säger du till alla Manchester United-supportrar att passa på att njuta nu av det som är inledningen på kanske någonting stort med Greenwood, Rashford och Martial bakom Bruno Fernandes och Pogba? Det blir en kvintett då, då. Mm. Kreativ kvintett skulle man kunna kalla det för.
Ja, ja men
är
kanske.
Det, är det dags att börja njuta redan nu?
Får väl se vart Jadon Sancho landar. Men absolut, jag tycker verkligen att man är för dålig på att
liksom, njuta i stunden,
njuta i stunden av de spelarna som man har i en trio eller en duo eller vad det nu
man kan börjar vara. Tänka på Thiago, man börjar tänka på Jadon Sancho och så börjar man redan formera nästa trio eller kvadruppel eller vad det nu är. Vi är sponsrade av det danska solglasögonmärket Christopher Klås. Och om man ska vara otroligt kort och rapp så kan man säga att det är solglasögon med tidlös design, men framförallt en mix av Rivieran och Skandinavien. Hur låter det, Gustav?
Det är ingen dålig kombo.
Eller hur?
Det är som gin och tonic.
Ja.
Det är som falukorv och senap.
Ja, eller stuvade makaroner om man då vill.
Eller stuvade
makaroner. Jag vet inte om danskarna skulle hålla med om det här. De har ju sin röda pölse med senap då kanske, om vi ska vara danske.
Ja. Nej men alltså, allt finns väl i kombo på ett smörbröd. Men kombinationen Rivieran Skandinavien, det låter som ett skott i krysset.
Nej men verkligen, designen är delikat skulle jag säga. Den känns lyxig men inte onödigt lyxig. Det är solglasögon för fest, men också som när jag glider ner och vill vara läckra laxen på bryggan, Gugge, ute i skärgården och fiska abborre. Då märker jag att det andra folket på bryggan kollar när jag kommer i mina Christopher Klås. De liksom kollar på mig och undrar, vad är det med den där auran? Vad är det som glider runt där egentligen? Ja, de kan liksom inte sätta fingret på det, men det är Christopher Klås glasögonen som gör det.
Ja.
Är du med?
Det de försöker sätta fingret på är alltså... auran av mötet mellan Riviera och Skandinavien.
Exakt. Det finns såklart flera olika modeller, alla med namn efter kända platser, som till exempel då Mala efter den franska drömstranden, Plage Mala. Är du med?
Mm.
Så det är liksom därifrån de har tagit inspirationen till det här. Glöm heller inte att de har blue light glasögon som är på väg att bli sjukt populärt. I USA har det slagit som fan. Det är alltså glasögon som tar bort det blåa skimret.
Sen så är det väl en bonus att man ser lite brightare ut.
Jo, men det är ju för alla dem också som inte har något synfel, som kan liksom ha då coola bågar. Och det finns på Christopher Klås.
Härligt då. Var hittar man alla de här fantastiska brillorna?
Jo, på christopherklås.se. Och det är alltså Christopher med CH och PH. Klås stavas C-L-O-O-S. Ni kan kika på våra sociala medier så kommer vi också länka. Lyssna noga nu, för med koden TOTO så får man exklusiv rabatt 20% på de här premiumkvalitetsglasögonen.
Ja, det är otroligt.
Det är helt otroligt. Vi säger stort tack till Christopher Klås som är med och möjliggör Toto Balotto.
Mange tack.
Mange tack.
Jag tycker att vi kan stanna lite vid Manchester City. För igår kom ju beskedet då att det inte blir någon Champions League-avstängning.
Mm.
Förvånad? Eller hur mottog du beskedet?
Alltså... jag var nog lite så här 50-50 och sen så kan man ju vara lite så här efterklok och så här, vadå? Manchester City har en sån maktposition inom europeisk fotboll så det kunde väl även de mest naiva ögon liksom räkna ut. Men jag kände ändå att det var ett straff på gång för att UEFA har delat ut en del tuffa bestraffningar. Alltså, fan, Barca har haft värvningsförbud och
Chelsea
har haft värvningsförbud. Okej, nu kanske det var ett ännu tyngre straff då, men kände någonstans att de kanske ville markera också.
Mm.
En gång för alla. Så här.
Samtidigt har man väl hela tiden känt, eller i alla fall jag, att straffet stod liksom inte i proportion.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Till brottet.
Nej.
Alltså det var sponspengar som hade skjutits in, men det var vad handlar om 300 miljoner.
Ja.
Det är liksom det är halva Rodrigo. Det är inte så att City har liksom förändrat världen med de där 300 miljonerna. Mm. Och så ska de få 2 års avstängning från Champions League. Visst, ett fel är ett fel. Det kan man ju också köpa.
Ekonomisk doping, att en ägare går in och genom då sina företag som i det här fallet pytsa in pengar så att man liksom klarar verksamheten.
Ja, men hade det handlat om 5 miljarder och man hade kunnat säga okej, utan de här pengarna hade det kanske inte blivit någon Sterling, någon De Bruyne och någon Laporte. Okej, ja, men då har det verkligen hänt, alltså så här, du fattar vad jag menar. Men,
alltså
men
är på väg till, alltså det du säger, det är att det är en sexa på den etisk-moraliska dansk-italienska skalan.
Mm, exakt. Och då blir det friande. Det är slinker emellan.
En sexa. Det är inte värre än så.
Det ska slinka igenom fingrarna. Alltså, jag tittar bort. Ja, jag ser mellan fingrarna här.
Jag har sett jättemånga som är upprörda och många som twittrar framförallt om det här. Men jag är inte speciellt upprörd, känner jag.
Nej, inte jag heller.
Fan, skjut med. Mm. Men jag är inte det.
Nej, jag tycker också att fan 2 års avstängning för det brottet från Champions League, det hade varit magstarkt.
Mm.
Hur som helst då, i och med det här
det jag tror är att många liksom kanske mixar ihop att de har den ägaren de har.
Ja.
Är du med? Och så ligger man redan på minus hos folk. Men här måste man ju se liksom brottet för sig.
Mm.
Om man har gjort, tycker jag.
I och med det här då, så pratas det ju redan om en kontraktsförlängning för Pep Guardiola. Han ska krita nytt långtidare och 1,5-2 miljarder ska finnas i spenderarbrallorna här nu inför fönstret.
Härligt.
Och då tänker jag bara din reaktion på spelarna som nämns till Manchester City.
Go!
Koulibaly.
Jättebra.
Skulle det vara liksom kanon?
Ja, det skulle vara kanon.
Ja. Han och Laporte. Mm. Jag har ett mittbackspar.
Verkligen.
David Alaba.
Där känner jag liksom 5,5. Nästan åt det minus. Alltså, jag Varför tyckte då? David Alaba var jättebra för 5 år sedan. Då var han intressant. Han spelade ju offensiv mittfältare i det österrikiska landslaget, men spelade ytterback i då Bayern München.
Mm.
Vad tillför han till Manchester City?
Nej, men det är
för
väl,
mig blir han liksom en truppspelare.
Fast det är väl också en drömspelare för Pep. Kanske. Då att kunna använda på olika positioner.
Det är möjligt.
Och det som kändes som en Alaba som var på väg neråt för något år sedan, 2 år sedan, är ju en Alaba som nu tog sig in i säsongens lag i Bundesliga, har gjort en jävla bra säsong i Bayern München. Så att, jag vet inte, det är ju onekligen en spelare som Pep känner efter åren i Bayern München.
Jag kanske underskattar honom då.
Lautaro Martinez, då har börjat prata City utöver Barca då.
Mm. Alltså jag är fortfarande, jag gjorde han mål igår då, men
vi är väl lite skeptiska till huruvida Lautaro Martinez har ett steg över Inter i sig.
Ja, alltså jag är i alla fall inte helt övertygad än. Och då gillar jag spelaren, jag gillar honom i Inter. Egentligen hoppas jag bara han får vara kvar där och fortsätta utvecklas under Conte.
Mm.
Om nu Conte ska vara kvar. Men jag är inte helt övertygad om att han kommer lyfta i Barcelona eller City. Jag hoppas jag har fel, för som sagt, jag gillar spelaren.
Mm.
Jag tror att det handlar om att han har missat för mycket. Liksom.
Mm. Jag tror inte att City ska gå på Lautaro Martinez.
Han har för djupa dalar kanske under matchen. Jag vet inte, någonting som skaver.
Sen har du då Ferran Torres från Valencia. Det är också en sån här spelare som, alltså, man har sett spelare vara bra i Valencia förr, senaste åren, och så har de flyttat och så har det liksom...
Problemet är inte spelarna, problemet är Valencia.
Ja. Ja, men ta typ Santimina.
Mm.
Satt man ju och var liksom dunderpepp på för 2 år sedan. Mm. Oj, 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 vart ska det här sluta? Vad gör Santimina idag? Va? Gnugga på i Celta?
Ja, ja.
Det är liksom... Jag vet inte, det är farligt med klubbadress Valencia.
Mm.
Men det är en jävla fin spelare för Ferran Torres. Alltså. Ja. Och sen så har du ju då Thiago.
Ja, men det
up for grabs för alla.
Det är ett dröm nyförvärv för alla.
Och Jadon Sancho ska väl absolut ses som en tänkbar ersättare till typ Sané.
Ja, till Sané, exakt. Men det är alltså, så där förstärker man ett lag. Det är sådana där namn man jobbar med. Så att det är klart att man, alltså om nu ryktena stämmer, så är det bra spelare man går för. Rätt spelare man går för överlag.
Så. Sen så måste man ju säga, nu när vi har pratat 7,5 miljoner euro eller 10 miljoner euro, vad det nu var för Kajon för 7 år sedan.
En miljard för alla.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, så här, hur långt räcker 1,5 miljard på den här shoppinglistan? Ja. Du får Koulibaly och en påse jordnötter.
Ja, men typ.
Ja, men De Laurentiis, han vill väl fortfarande ha över miljarden för Koulibaly. Ja,
det är lite som Kairo, Urban Kairo. Han vill fortfarande miljarden för Belotti.
Ja, där skulle han ha cashat in från Chelsea.
Det såg Andanovic igår.
Nej.
Han skulle upp och plocka ett inlägg.
Nej, jag missade inte matchen. Jag satt och krigade på ett mobilt bredband för att följa United Soton.
Hur funkar ditt mobila bredband i Roslagen?
Sådär.
Ja, du måste...
Kommer
du
fiber i oktober.
Ja, okej. För att annars måste du ha koll på operatörer, vilken operatör du ska ha. För att det är sådär i Roslagen. Men det jag skulle säga är att han ska ju då plocka en hörna som kommer från vänster. Och han har en klocka, han behöver inte ens hoppa typ. Men han, istället för att liksom greppa bollen, så liksom skjuter han fram bollen.
Han kör en volleyboll.
Ja, så, eller liksom han dämpar bollen med händerna. Rätt ner, där står Belotti, så han är liksom 20 centimeter ifrån. Som bara liksom rakar in den på ett. Och jag tänkte, och det var flera av våra lyssnare som också uppmärksammade på Twitter och taggade in Siavush.
Ah, yeah. If I speak.
Och då han skrev ju typ utan att ha lyssnat på avsnittet, för han brukar lyssna, men han har uppenbarligen inte gjort det. Så han skrev ju typ ett if I speak, men inte med de orden.
Och många då som förra veckan uppmärksammade oss på då, själva uttrycket är ju då givetvis José Mourinho.
Ja.
Det är hans från början. Ja. Kring då domar. If I speak, I will have a problem.
Kimpa.
If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble.
Och det skulle vi såklart nämnt då i segmentet förra veckan. Men som alltid är våra lyssnare på tå och det är kul. Nej, men vad roligt då. Han kom ju till slut få rätt vad gäller Handanovic.
Såklart.
På tal om en annan målvakt så läste jag i morse att Chelsea har nu insett att Kepa... Arrizabalaga.
Vad ska de göra då?
Jo, men om Kajon då är kanske den bästa värvningen senaste 10 åren, senaste decenniet. Kan du spontant liksom på volley nämna en sämre värvning än Kepa?
Ja, men jag tycker att det är dags för liksom, The Guardian eller The Sun eller vilka det var som gjorde den här omröstningen för några år sedan. Som då slutade med att Brolin blev den sämsta värvningen någonsin när han gick till Leeds.
Aj. Aj, aj, aj.
Jo, men det har ju sina förklaringar också och så vidare med managers och så här. Men det blev så, när man röstade så blev det så. Kanske ska man göra en ny omröstning då så kan liksom Kepa ta över tronen.
Ja. Nej, men för att det vi vet det är att Chelsea bara några dagar, någon vecka efter att Liverpool landar Alisson för 700 miljoner, 770 miljoner fan det var. Hostar upp 880 miljoner kronor för Kepa från Bilbao. Och sen dess så har de haft en målvakt som inte bara då gjorde bort sig totalt i den där ligacupfinalen när han vägrar bli utbytt och Sarri fullständigt tappade, utan dessutom har varit direkt svag, svajig, visat 0% liksom förbättring över tid och nu alltså sitter på, han har väl 3,5 år kvar på sitt kontrakt, eller 4 år. 3 eller 4 år.
Tjänar väl, han måste ju tjäna. Nej, men det är fruktansvärt alltså, bra.
Och nu då så har ryktena kommit om att Chelsea istället då insett att nej, vi får helt enkelt admit defeat. Kan vi switcha Kepa och en jävla massa pengar mot då Jan Oblak? Som alla kunde se. Alltså så här, hade Chelsea...
Men det är ju typ en miljard och Kepa. Alltså, nu överdriver jag väl lite, men ändå. Ja.
Nej, men hade, alltså så här, hade Chelsea 900 miljoner att lägga på Kepa för 2 år sedan så hade de ju haft 1,1 miljard att lägga på Jan Oblak. Och alla hade kunnat säga till Chelsea att alltså, Jan Oblak är en dubbelt så bra målvakt. Så för kanske 100 miljoner, 200 miljoner till så får ni en dubbelt så bra målvakt.
Och vet du vad jag ändå känner, Gusten? det är att Diego Simeone kommer få ordning på Kepa och han kommer vara dunderbra i Atletico Madrid.
Jo, men nu kommer
om
inte
den affären alltså, skulle göras.
Ja, men den kommer inte göras.
Nej, det kanske inte kommer göras, men om den skulle göras så skulle det fan inte förvåna mig om Simeone får ordning på Kepa.
Men jag tror...
Kanske Inter ska ta då nästa Handanovic. Så att Inter värvar Kepa. Löser honom från liksom förbandelsen med Chelsea.
Förstå.
Så får de bara en ny lite sämre Handanovic.
Förstå Sias inkorg om Inter plockar Kepa mot Handanovic. Ja, det hade varit roligt. Nej, men jag tror helt ärligt att vi ska slå fast att Kepa Arrizabalaga till Chelsea för 900 miljoner.
Ja.
Det är den sämsta värvning som någonsin gjorts.
Ja.
Han får ta över efter Abrolin då, eller Veron till United har ju många bollat upp som en av de sämsta.
Mendieta till Lazio.
Just det.
Väldigt dyr. Fick
han var väl världens dyraste?
Tror han var världens dyraste han gick då. Ja.
Du har väl även då Michael Owen till Newcastle har ju Noah Bachner och väldigt många andra då. De har tidigt nämnt det som en riktig katastrofhärning. Torres till Chelsea.
Ja.
Riktig klassiker.
Ja.
Det var väl typ 55 miljoner pund, gjorde två mål. Andy Carroll gick väl i samma veva till Liverpool för 35 miljoner pund.
Det blev ingenting av Andy Carroll.
Det finns många usla värvningar som har gjorts, men fan vet om inte Kepa sätter sig högst upp på tronen här nu. I alla fall om det skulle sluta så här, att Chelsea liksom släpper honom nu.
Ja.
Han kan ju studsa tillbaka, så du om någon brukar ju understryka att talang dör bara inte.
Nej, alltså det finns och sen så finns det ju där någonting liksom som jag alltid har med målvakter och liksom center forwards nummer 9 targetspelare med att de liksom kan blomma sent.
Mm.
Så att vi får väl se.
Vad gör du av Pekings kryss igår mot Malmö?
Ja, vad gör man med det krysset? Alltså, med tanke på att de har värvat in Hallenius nu också som en backup till Totte, höll jag på att säga. Men så här, nyckelspelarna ser vi ju alla hur bra de är. Haksabanovic gör ju vad han vill just nu i Allsvenskan till exempel.
Mm.
Men alla nyckelspelare är liksom så bra som man bara kan förvänta sig att de ska vara, kanske till och med någon lite bättre. Men det jag tycker är så jävla intressant med Peking, det är att de andra spelarna som inte är nyckelspelare är så sjukt bra. Så att liksom då, om man nu ska ge Jensa Gustafsson någonting, eller man ska ge honom mycket, men någonting som man kanske inte har pratat så mycket, så handlar det om att det som jag ofta håller, och jag vet att många som har lyssnat på den här podden kanske tycker att det blir uttjatat, men jag måste ändå förtydliga det nu när vi pratar om Jens Gustafsson, hur viktigt jag tycker det är att få spelare att prestera max utifrån sin talang, och det är exakt det han gör. Dels talangutvecklar, men får även äldre spelare att prestera max utefter deras liksom, fotbollstalang, så att säga, det de har i sig. Och det placerar ju Jens Gustafsson jävligt högt upp på liksom den svenska tränarhimlen.
Ja, men då liksom dra någon slags parallell mellan matchen Juventus-Atalanta och Malmö-Norrköping så kanske det inte var ett Norrköpings-Atalanta som var på Malmö stadion och var liksom jättemycket bättre än Malmö och spelade ut dem. Men det är ju ett Norrköping som kom, alltså, nu var vi inte oddsen därefter, men alltså det var ju nästan lite så här, de åker dit som favoriter.
Mm.
Och tar de ett kryss, vilka ska vara mest nöjda med den pinnen? Ja. Är det Malmö eller är det Peking? Mm. Visst, jag tycker väl också i slutet av dagen att det är Norrköping som kanske ska vara mest nöjda med en poäng bort mot Malmö.
I och med att de kryssar sent också. Så självklart.
Exakt. Men det är ju på bara de här inledande veckorna. Alltså Allsvenskan har varit igång en månad och innan dess så var det ett uppehåll efter ett cupgruppspel där Norrköping hade sett skit ut i många minuter av de tre matcherna. Det var ett Norrköping som vi och väldigt många andra hade inte speciellt höga förhoppningar kring inför den här allsvenska säsongen. Truppen såg tunn ut.
Hunt satt i Portugal på välvald swingersklubb. Solbränd.
Han hade väl dessutom också
jävla svingraura.
Han hade väl dessutom ställt in medverkan på Lunds turné.
Just.
Så att gäddan fick hoppa in istället. Just. Och då känner man så här, nu blåser det i Peking här.
Faktiskt.
Men så jag fattar det, alltså så här, det har gått så fort kring Norrköping. Så som de ser ut nu, så som hela liksom känslan är, att de går in och bara Giffarna eller Blåvitt, det blev Peking. De tog Hallenius.
Men sen är det
jag tror säkert också att Linus Hallenius kände, vad fan, jag går till Norrköping och tar guldet.
Ja, jag tror också det.
Sen så kan folk asteriska hur mycket man vill kring en coronasäsong, men det är fortfarande ett SM-guld.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Ah, alltså, asterixa hit, asterixa dit. Det spelas fotbollsmatcher. Vind asteriska. Vad sa jag?
Asterixa.
Jag älskar Asterix.
Ja, visst, men det är ju fel.
Ja, det är fel, men jag älskar Asterix. Det vill jag förtydliga.
Nej, så att jag tycker verkligen att Norrköping...
Jag är ju i ett av albumen, en av liksom Asterix-tidningarna, så går ju, vad heter han som är byhövding?
Ingen aning. Jag kan Obelix.
Han, Miraculix kan du väl. Byhövdingen i alla fall, han har ju levt ett så hårt liv, va? Så att till slut så säger kroppen ifrån. Mm-hmm. Och den säger ifrån när han ligger och vilar sig fet som djävulen under ett träd. Och ett löv singlar ner och träffar honom på leven, eller på magen. Och han liksom bara vrålar. Så han får åka till så här romerskt spa och då vila upp sig och komma i form igen.
Jaha, han dog inte.
Nej. Det var liksom där insåg han att så här, nu har det gått långt. Och det är lite där jag befinner mig också, rent kroppsligt. Mm. Det är som att jag har legat under ett träd så att björklöv liksom fallit ner, landat på min mage och jag började skrika.
Du är byhövding också i
nu är jag på väg, inte till ett romerspa, men jag är på väg till något slags jävla rehabiliteringscenter, även om det är liksom hemma vid.
Vårdcentralen i Södertälje.
Jag har ett problem.
I Rönningens byhövding här.
Ja, exakt.
Nu har levern sagt ifrån.
Det stämmer i och för sig att jag är Rönningens byhövding. Ja. Det är jag som bestämmer.
Lillgrisen, vi har gäster.
Lillgrisen? Det har inte du kallat mig sen vi gifte oss.
Se till att de får varsin öl.
Ja, jag var i alla fall på väg då att sy ihop det med att trots att det bara har spelats liksom svensk tävlingsfotboll här post-corona-uppehållet i en månad, så har ju Norrköping på bara de här veckorna gått från liksom grumligt, osäkert, lite så här korthus.
Var har vi då?
Ja, men så här lite korthus-vibb. Ja, tappar de Isak Pettersson, försvinner Simon Thern och ja, alltså Totte vill ut igen. Mm. Mm. Vad är kvar då? Mm. Mm. Till att på bara en månad plocka Linus Hallenius.
Och ingen vill lämna.
Se överlägsna ut. Mm. Ingen vill lämna. Jens Gustafsson känns helt plötsligt. Eller helt plötsligt. Men Jens Gustafsson känns... Alltså, det är det Sveriges mest intressanta tränare.
Ja, och Haksabanovic har liksom kritats för 5 år.
Ja, fy fan. Jävla vad det stämmer där i Norrköping just nu.
Ja, det stämmer. Det stämmer. Och det är Norrköping. Det är liksom inte Mjällby... som visserligen har gjort en jättefin säsongsöppning, men det är inte de som leder serien och man liksom förväntar det finns något in lätt i truppen eller liksom, det är för många, jag vill inte säga dåliga spelare, jag säger dåliga spelare som överpresterar, utan det här är ju liksom, så här bra är Norrköping. Mm.
Det är ju väldigt svårt med väldigt många andra lag att konstatera hur bra eller dåliga lag är. Det har ju varit en väldigt konstig inledning på den här svenska säsongen ur många lags perspektiv. Det känns som att det svänger från match till match. Ja. Ah, fan, är Blåvitt ganska bra? Mm. Nej, de är ganska dåliga. Eller fan, de är ändå i cupfinal. Så har det ju varit kring väldigt många lag. Mm. AIK, Bayern, Djurgården. Ja. Listan kan göras lång. Mjällby,
ja, måste... Kalmar, pratade inte vi i Toto om? Fan, Kalmar, vad sköna de är.
Nanne tillbaka. Ja, Rasmus Elm hade en gång för alla lagt av.
Just det. Men sen efter det, ja, då har det gått åt helvete.
Jo, men de sprang ju också in i Sivert Nilsen. Alltså, vad räknar de med?
Hey.
Il Capitano
kommer in. Nu från start.
Det är så mäktigt också att så här, nu följer Tutto-sekten Sivert Nilsens alla steg på en fotbollsplan.
Ja, det är underbart.
Han ligger under lupp där. Nej, men det är så jävla svårt att landa i ett omdöme kring speciellt många lag. Mm. Förutom Norrköping. Varberg och Mjällby, för det är ju så här, ja, det är nykomlingar som är bättre än vad alla trodde, och de kommer bli att räkna med vad gäller då att liksom klara kontraktet, kanske inte Europaplatser över tid, det tror inte jag heller. Och sen så är det väl Sirius, att man får alltså, okej, Jansa Gustafsson ska ha all cred i världen, men jag kanske nog ändå får pudla och ta tillbaka den där titeln och dela ut Sveriges mest intressanta tränare till Henrik Rydström. För det han gör med Sirius, det han inledningsvis gjorde med Kalmar, sen skar det ju sig där, men alltså, han står ju för en fotboll han inte alls
missnöjda
representerade som spelare. Och det är inte det där ett klassiskt mönster? Att, nu ska man inte vara orättvis mot Rydström här och bara förminska honom till en köttare. Men det var ju inte Xavi som sprang runt där på Fredriksskans.
Ja, men det där är nog ett fel som alla gör. Liksom, man tänker att det är bara de stora fotbollshjärnorna, regissörerna som blir stora tränare sedermera. Men så är det ju inte. Det är bara att titta på de före detta fotbollsspelarna som tränar i klubbar nu. Det kan vara målvakter. Mm. Fan, Dino Tsoff.
Jo, absolut. Jag menar bara att den fotbollen som Henrik Rydström står för som tränare var kanske inte den fotboll han själv personifierade som spelare.
Nej, verkligen inte. Men det är ju sällan det. Alltså, Gattuso, han stod ju inte heller för någon jävla brunkarboll nere i Neapel.
Liksom. Såg du när Gattuso hoppade och skulle fånga bollen?
Ja, och hela bänken kollar.
Och det är slow-mo och t-shirten åker upp. Och
buken väller ut.
Det är så jävla det är så svårt att se en Champions League-vinnande liksom, världsklass mittfältare i det upphoppet. Ja.
Men det finns ingen som har svält så mycket postkarriär så snabbt som Fabio Liverani har gjort, Lecces tränare. Han har också blivit gråhårig väldigt snabbt. Mm. Han har åldrats.
Mm. Visst, det har han. Rydström, dunderfitt.
Ja. Nej, men så något svenskt i det.
Jävla mycket hatt av till Sirius här. Får vi se om det blir blodigt om mot Gnaget. Alltså, piskar de på Gnaget. Nu kanske inte det är någon fjäder i hatten i och med att AIK är seriens sämsta lag och saknar sitt enda offensiva hot. Ja. Men jag menar, skulle Sirius slå AIK här i veckan, då hänger de ju verkligen med. Ja. Och eftersom alla andra lag har så svaja säsongsinledningar och tar poäng av varandra och förlorar om vartannat. Alltså, det går ju verkligen att skaffa sig den bufferten som gör att Sirius har då råd att hamna i en svacka, som de kommer göra såklart, men ändå vara topp 2, topp 3, topp 4 ganska länge. Mm. Så att Sirius och Rydström följer jag med väldigt mycket spänning.
Ja, verkligen.
Jag tänker att vi ska runda av på lika positiva tongångar som vi inledde avsnittet med. Adebayo Akinfenwa, känner du till?
Ja, det är han, för alla som inte känner till han, bodybuildern som spelar fotboll. Nu överdrivet, men det är väl fotbollsvärldens muskligaste spelare.
Ja, det är det. Alltså, ja. I ren muskelmassa. Ja. Sen så är ju Cristiano Ronaldo till exempel, det är ju mycket mer bodybuilder. Alltså, det finns ju en del underhudsfett på Akinfenwa.
Jo, han är biffig. Han är liksom,
alltså, herregud. Han ser ju snarare ut att tävla i världens starkaste
bänk.
Man.
Ja, exakt.
160, det tar han väl med högerarmen.
Ja, det kan jag säga.
Jag menar bara, han ser ju snarare ut att tävla i världens starkaste man än att spela fotboll på någon slags nivå. Hur som helst, Adebayo Akinfenwa spelar i Wickham, som igår säkrade en plats i nästa säsongs championship, alltså engelska andra ligan. Och så här glad blev han, och han hade ett krav på vem som kunde få höra av sig och fira det här tillsammans med honom. Let me tell you something, the only person that can hit me up on WhatsApp this time is Klopp, so we can celebrate together. You get me? Ja, fint.
Ja, jättefint.
Jävlar vad hans glädje smittar av sig.
Ja.
Det är svårt att se det här klippet och känna,
ja, men
fan vad torrt.
Det går inte att se utan att le.
Nej.
Alltså, hela ansiktet blir ju glatt på en. Även fast man inte känner någonting med Wickham, eller kanske då med honom.
Nej.
Sen finns det ju något legendariskt i honom i och med att han är så jävla stor.
Mm. Sen så har du säkert hängt med i vad som hände, men vi kan väl då lyssna till vad som hände några timmar senare. Congratulations! Well done. Great, great victory. Yeah. Even in strange times, I hope you celebrate.
Come on! Aye! But Klopp, you're a legend. We did it. I told you, hit me up on WhatsApp. We celebrate together. Boom, you'll never walk alone. Bitch modes.
Hans reaktioner är ju så härliga här också.
Ja, det är sen så är det ju så jävla 2020 att han liksom han ropar ut en hashtag. Ja. Beast mode.
Det är
väldigt 2020.
Ja,
men jag undrar bara, hur skulle du vilja procentsatsa ut Klopps agerande här? Hur mycket PR är det från Klopp? Alltså hur mycket tänker han, det här kommer ju givetvis hamna på alla sociala medier och så hovar jag in likesen.
Nej, men jag tycker att hela det här liksom segment eller videon han gör först och hans genuina glädje att Wickham har gått upp till Championship, att Klopp sen ringer upp, jag tycker allting andas genuint, även om det är en hashtag som ropas ut. Alltså allting andas liksom på något sätt genuint, och jag tycker ändå att i grund och botten, vad än folk säger, så är Klopp ändå en genuin jävel, och det är äkta känslor på honom.
Alltså det jag kan ömma för Klopp med, det är att han har ju hamnat i en rävsax, att allt genuint och allt härligt han gör kommer liksom, det måste filtreras genom att ja, men det där gör han bara för att kameran rullar eller mikrofonen är på. Mm. Så att alla de här liksom slagen över bröstet mot läktaren, det spelar ingen roll om det är 100% genuint, för att nu har det nått den punkten att så många liksom cyniker ska se igenom det. Att han har verkligen fast, det är så här moment 22 liksom på Klopps vara som
jo, jag
människa.
Vet, men i och med att han alltid har filmkameror på sig och att han då liksom lever i en värld där han alltid ska synas, så tror jag att man hade synat Klopp vid det här laget om det inte hade varit genuint. Ja. Alltså han hade fångats på bild vid något tillfälle, liksom någon jävla mobilkamera hade fångat honom och så hade man insett att fan, det där är ju bara plast. Mm. Men man har inte gjort det än, och därför så lever jag i alla fall i en värld där jag tycker att Klopp är liksom hans känslor är genuina.
Ja, jag tror jag fan mig och håller med dig.
Jag vill leva i den världen, så därför bestämde jag mig för att leva i den här.
Sen har han såklart, som alla andra människor, dragit på någon gång extra när man vet att det är liksom, man hamnar i bra dagar och man blir lite härligt omtalad. Men det är också bara mänskligt. Men vi säger grattis till Akin Fenwa, till Wickham och till Klopp då, för att han är så jävla fin gubbe.
Det gör vi.
Med det sagt så kanske vi ska avrunda.
Jajamensan, på torsdag, Gusten, vet vad som händer då? Eller fredag, det är vi inte riktigt klara med.
Berätta.
Då kommer Kim Wirsén att rulla ut ett best of 2020-avsnitt.
Oj, vad roligt.
Jajamensan. Och det blir en hel del jävligt kul från våra gästavsnitt.
Ja, det får man ju hoppas. Så att inte Kimpa tar med liksom de dåliga stunderna.
Vet du vad? Ska jag försöka liksom berätta vad som kommer? Jag har ingen aning vad som kommer. Kimpa har fått fria händer. Han ska plocka ut best of. Och det är någonting vi gör varje sommar för att vi tycker att det är helt roligt och vi vet att det är väldigt uppskattat. Så hoppas att ni uppskattar den här gången också.
Och innan någon då ska liksom vara lite styr i korken här. Ja, det är också för att man ska kunna vara ledig en vecka. Alltså,
ja,
inte,
några dagar.
Ja, några dagar i alla fall. Ja.
För vi är tillbaka på måndag med ett måndagstotter.
Så är det.
Och hörni, Never Forget rulla på. Senast här ett väldigt uppskattat avsnitt som du hade skrivit och berättat då i Never Forget om Eric Cantona. Mm. Och sen imorgon så berättar vi en annan historia om en spelare som man inte får glömma bort. Så vi kommer ut måndagar och onsdagar, små 20 minuters berättelser som vi har förstått uppskattas väldigt mycket.
Man kan liksom köra en liten metatumregel för sig själv. Mm. Never forget, never forget.
Mm. Bra, starkt.
Du är med.
Starkt, Gustav. Ja. Starkt.
Så att det kan man bara liksom påminna varandra om. Never forget. Ja.
Finns exklusivt på Spotify. Det kostar ingenting. Även om man inte har ett premium abonnemang på Spotify så kan man lyssna på det här. Mm. Så det är helt gratis.
Härligt hörni. Vi hörs om några dagar igen. Då går vi en promenad tillsammans längs minnenas allé. Vi gnuggar in Toto-trippen för fjärde gången i rad. Kommande helg. Ni ser Real Madrid vinna La Liga på C-more. Och ni optimerar ert yrkesliv och er karriär på Randstad.se.
Randstad! Världsledande jäkla Randstad.
Ja. Nu får ni ha det så bra tills vi hörs igen. Ta hand om er. Njut av sommaren. Ciao tutti.
Ciao tutti.